الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نعم. Vi fortsätter att gå igenom Riyadhus Salihin och vi fortsätter att gå igenom Kitab al-Zuhud. Och det här är de sista haditherna från Kitab al-Zuhud. Kapitlet som då handlar om att inte vara besatt av det världsliga livet. Att inte ha denna värld som sitt viktigaste mål och sin fokus. Utan ens viktigaste mål, det ska vara paradiset. Och att detta liv jämfört med nästa liv inte är värt någonting alls. Taib. Och vi stannade i förra veckan, om jag inte har fel, vid hadith Khabbab ibn al-Arath radiyallahu anhu. Där han säger att vi utvandrade tillsammans med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och vi sökte Allahs belöning. Vissa av oss fick belöning i detta liv, yani vi fick Allahs belöning. Vissa av oss dog innan vi hann ta del av denna belöning. Och från dem var Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Han dödades Yawm al-Uhud. Och det enda som han lämnade var en nemira, ett tygplagg. Så om vi täckte hans huvud, när vi skulle då begrava honom med detta klädplagg, så syntes hans fötter. Och om vi täckte hans fötter så syntes överdelen av hans kropp. Så profeten alaihissalam beordrade oss att täcka överdelen av kroppen och att täcka den undre delen med ilkhir, en slags ökenväxt. Nah. Och så sa han, denna sahabi, att vi då idag gärna njuter av de här belöningarna som vi har fått. Ja. Så här nämns väldigt viktiga punkter. Att sahaba utvandrade. De utvandrade till Medina från Mekka. Och från de första, och det nämns i vissa hadither, den första som utvandrade var Mus'ab ibn Umayr. Och det sägs att Mus'ab radiyallahu anhu var väldigt rik när han bodde i Mekka. Hans mamma tog väldigt väl hand om honom. Han hade alltid de finaste kläderna och doftade gott. Och mashallah var en person som hade mycket av dunja. Men när han blev muslim så fick han inte längre någonting av sina föräldrar. Och då levde han väldigt, väldigt simpelt. Mashallah. Och det sägs att han var smal och han var ibland led av hunger och liknande saker. Och kolla bara här på hur denna sahabi radiyallahu anhu lämnade denna dunja. Han var en av dem som bar fanan i slaget av Uhud. Och den som, en av dem som då blev martyr, shahid i slaget av Uhud. Och han dog väldigt simpelt. Det enda han hade var en nemira. Och nemira är som en stor izar, kan man säga. Som räcker till att täcka vissa delar av kroppen. Underdelen och kanske någon halva en del av kroppen och så vidare. Det var det enda han ägde när han dog. Och ni vet ju att när en person dör som shahid, som martyr, så ska han begravas på slagfältet. Och han behöver inte tvättas. Utan han begravs i sina kläder. Och då har nämnts att han kommer att återuppstå på domedagen. Och hans blod kommer att dofta som mist på domedagen. Alla martyrer. Så när han då begravdes och man skulle täcka honom med hans kläder, vilket man ska göra, man ska alltid täcka en person som har dött, så räckte hans klädesplagg inte till att täcka hela kroppen. Eller så lite var det han ägde när han lämnade denna dunja, subhanallah. Så han fick täcka en del av kroppen med växter, så öken buskar typ, subhanallah. Så denna sahabi som berättar denna berättelse, Khabbab radiyallahu anhu, tänker här på hur vissa av sahaba fick sin belöning, vad kan man säga, påskyndad i detta liv tillsammans med inshallah den belöning de kommer att få i nästa liv. Men vissa av sahaba fick inte någon speciell påskyndat belöning i detta liv. Utan de dog innan muslimerna hade gjort stora erövringar och fått mycket pengar och krigsbyten och liknande saker. Och från dem var Musab ibn Umayr radiyallahu anhu. Men det här lär oss en väldigt viktig sak. Och det är att islam handlar inte om pengar och rikedomar. Utan en person ska vara tålmodig och ska stå fast på sanningen även om man skulle vara fattig och ha det svårt. Så ska man stå fast på sanningen. Och alhamdulillah, dör man så är man på det goda. Men börjar man kompromissa med religionen och sälja sin religion på grund av dunja och dör i ett sådant tillstånd, så ligger man väldigt, väldigt dåligt till. Så här har vi dessa förebilder. Sahaba radiyallahu anhum, som gjorde så mycket uppoffringar och inte brydde sig om dunja och kanske till och med lämnade dunja utan att ha någonting som de då ägde i detta liv. Och liknande nämns också i nästa hadith, en väldigt känd hadith som vi också indikerade på i tidigare lektioner, hadith Sahl ibn Sa'd al-Sa'di radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذي. I denna hadith så säger Rasulullah alayhi salatu wassalam att om dunya, detta liv, skulle vara värt en flugas vinge hos Allah, så skulle han inte ge en kafir ett glas vatten att dricka. Denna hadith är sahih, den finns i Tirmidhi. Och denna hadith bevisar på att denna dunya inte är värd någonting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Minns ni den andra liknelsen vi nämnde för ungefär 2 veckor sedan? Med dunya. Vi nämnde 2 liknelser faktiskt. Någon som kommer ihåg? Som ett kadaver. Ett dött litet lamm. Ruttet lamm. Vad sa profeten alaihissalam? Att dunya är mindre värd hos Allah än vad det här lammet är hos dess förre ägare. Och den andra liknelsen, någonting med vatten. Ingen som kommer ihåg? Nej. Som att doppa fingret i havet. No. Havet är akhira. Och den lilla droppen som fastnar på fingret är dunya. Subhanallah. Så här säger Rasul alaihissalatu wassalam att om dunya skulle vara värt en flugas vinge hos Allah. Ni har samma värde. Hur mycket är en flugas vinge värt? Hur mycket skulle vi spendera för att köpa en flugas vinge? Jag är på. Hur många kronor skulle vi lägga? Hur många 1000 lappar? Ja. Skulle någon ens betala 1 krona för att köpa en flygvinge? Eller hur? Den är nollvärd, den är äcklig. Vi kastar den. Uff, smutsigt. Fluga. En dunja är mindre värd hos Allah. Och det är därför Allah subhanahu wa ta'ala låter kuffar och hans fiender äta och dricka och njuta av dunja. För att, som vi nämnde, någon kommer inte att ge det goda han har till sin fiende. Utan till sin fiende ger man det sämsta man har. Om de ens får någonting alls. Och då Allah ger från dunja till sina fiender, så är det för att dunja inte är värt någonting. Och om dunja skulle vara värt någonting, då skulle han ge det till sina awliya. Till hans profeter, och till sahaba och till as-salihin. Men Allah sparade till dem vad som är bättre. Och gav dem inte från smutset i det här livet. طيب. Författaren nämner sen hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: Ala inna ad-dunya mal'una. Mal'unun ma fiha illa dhikrullah ta'ala wa ma wallah wa 'aliman wa muta'allima. Rawahu Tirmidhi. I denna hadith så säger Rasul alaihi salatu wassalam att sannoliken så är dunja förbannat. Allt där i är förbannat. Förutom att minnas Allah och vad som hör till. Eller en lärd person. Eller en person som studerar. Och denna hadith finns i Tirmidhi och den är hasan. Ja. Här säger profeten a.s. att dunja är mal'una. Förbannat. Och då säger ulema här. Yani, saqita, det är värdelöst. Det är inte någonting som Allah subhanahu wa ta'ala gillar. Ingenting som Allah subhanahu wa ta'ala gillar. Förutom tre saker i det här livet. Och vilka är de här tre sakerna? Att minnas Allah. Eller fyra saker. Att minnas Allah och vad som hör till. Det här är någonting positivt. Och då säger ulema att det här omfattar allting gott. Allting som Allah tycker om. Allting som för oss närmare till Allah. Och att hålla sig borta från haram. Allt det här är positivt i dunya. Och det som hjälper dig att komma nära till Allah. Det här är, finns det ingenting negativt i. Eller en person som är lärd. En alim. Lärd i islam. Eller en person som försöker att lära sig islam. De här finns det också gott i. Men i resten av dunya finns det inget gott i. Gärna det som inte är för Allahs skull är värdelöst. Kortfattat. Det som inte är för Allahs skull i det här livet finns det inget speciellt värde i. Utan värdet ligger i vad? Det som gör Allah nöjd. Det som för oss närmare till Allah. Och personer som är lärd eller personer som är på väg att lära sig. Och här lär vi oss också att det finns tre sorters människor. Lärd, han har blivit alim. Eller talim, han är student. Eller en person som är okunnig. Två av dem finns det gott i. Och den tredje personen nämns inte med gott. Lärd, eller den som vill lära sig. Eller okunnig. Så det här är en uppmaning till oss att vi ska försöka lära oss religionen. Och så länge man försöker lära sig så finns det gott i det. Ja, bröder, systrar, det här är viktigt. Acceptera inte att vara jahil. Tänk inte så här, det är lugnt. Jag behöver inte veta mycket om islam. Jag gör mina salat och sen khalas, det är lugnt. Nej! Acceptera inte sån här låg status till dig själv. Försök alltid att klättra högre upp. Du kanske inte kan bli en alim. Ingen av oss kanske kan bli en alim. En person som är lärd, riktigt lärd. Men vi kan åtminstone försöka att lära oss. Att memorera lite Koran, lära oss lite arabiska, lära oss lite hadither, lära oss våran aqida. Och hela tiden, varje dag försöka lära sig något nytt. Wallahi, man är på god väg. Den vägen som leder till Jannah, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vägen där änglarna sprider ut sina vingar. I välbehag för det som studenten gör. När du kommer på dessa sammankomster så kommer änglarna ner, omfattar dessa studenter med sina vingar. Och de är nöjda med det som ni gör. Och Allah är nöjd med dem som går en väg för att söka kunskap. Är det inte någonting positivt? Vad ska vi annars göra i dunya, ja ikhwan? Bara utbilda oss i dunya och jobba och jobba och jobba. Vad är målet? Du liknar ett boskap nästan. Äta, sova och föröka sig och sen finns inget mera mål bakom detta. Men vi måste ha högre ambitioner, ja ikhwan. Eller hur? Är inte livet tråkigt om man inte vill lära sig sin religion, man vill inte komma närmare till Allah? Vad är det för liv? Eller hur? Så att man försöker lära sig. Man försöker komma nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det viktigaste. Så man inte lämnar dunya med en lätt, yani, med få hasanat. Utan man försöker att göra det bästa man kan i det här livet. Wallah al-musta'an. Och de lärde har sagt här i förklaringen att det som är dåligt i dunya, det som är förbannat och värdelöst, är alla saker som distraherar dig från Allah. De saker som inte distraherar dig från Allah, de är okej. Men de saker som tar dig bort från Allah, de är negativa. Allah säger: Ya ayyuhal ladina amanu, la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Troende, låt er inte distraheras på grund av era pengar eller era barn från att minnas Allah. Och den som gör detta har sannoliken förlorat. Så att om ens pengar och ens barn distraherar dig från att närma dig Allah, då är det negativt. Men om du använder dina pengar och dina barn är rättfärdiga på ett gott sätt, yani, så är det alhamdulillah någonting positivt. Men när det blir att pengarna får dig att hamna i haram, då är det negativt. Men får pengarna dig att göra någonting bra, då är det positivt. Så dunya kan användas på två sätt. Det kan användas positivt eller negativt. Eller hur? Och vi ska försöka som muslimer att använda dunya som ett hjälpmedel för att komma nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Väldigt viktigt. Och Allah säger också om att det är okej att arbeta i dunya och tjäna pengar, så länge det inte för dig bort från Allah. Allah säger rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Det finns män som inte distraheras av sin handel eller att köpa och sälja från att minnas Allah, förrätta bönen och att betala zakat. Yani, de handlar, köper och säljer och jobbar som affärsmän. Men det hindrar dem inte från att minnas Allah, från att gå till moskén, från att göra dhikr, från att hålla sig borta från haram. De gör det ändå. Så att vi säger inte att man ska lämna dunia, man ska sluta jobba, man ska inte utbilda sig. Nej, utbilda dig, fixa ett jobb och låt pengarna vara ett medel som för dig närmare till Allah. Inte något som får dig att glömma bort Allah subhanahu wa ta'ala. Författaren berättar sen från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: "La tattakhidhu ad-day'a fatarghabu fi ad-dunya." Här så sa profeten alayhi salatu wassalam till Abdullah: "Ta inte eller sysselsätt dig inte med day'a." Och day'a betyder här en bostan eller iqar, yani mark och fastigheter. Yani, sysselsätt dig inte med fastigheter och mark, för då kommer du att längta eller du kommer att sträva efter dunia. Och denna hadith finns i Tirmidhi. Här är ett råd från profeten Muhammad a.s. till Abdullah ibn Mas'ud, att yani, sysselsätt dig inte med fastigheter eller mark. Och de lärda har sagt här, vad som menas med hadithen är att överdriva. För då kommer du att bli för upptagen. Och du kommer inte ha tid med din religion. En person som äger 50-60 hus och massa hotell. Och han äger massa mark i flera olika länder och städer. Hans sinnen kommer att vara upptagna. Han kommer inte ha sinnesro. Eller hur? Till skillnad från en person som kanske har en affär. Han har en mark, han har ett hotell, ett hus. Eller två, eller tre, eller någonting sånt. Det är fortfarande okej, men yani, man har massa, man är miljonär och har så mycket att tänka på. Man blir upptagen och distraherad och glömmer bort sitt viktigaste mål. Så rådet är inte här att köp inte mark, bygg inte hus, nej, utan rådet är överdrivet. Yani, gör inte för mycket, utan ta lagom av denna dunia. Det berättas också sen från Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu anhumah, där han sa att Rasulullah alayhi salatu wassalam gick förbi oss medan vi fixade till ett hus, som ett hus av trä. Och då så säger profeten alayhi salam: "Vad är det ni gör för någonting?" Och då så säger de att huset har blivit yani, vad heter det? Det börjar vackla, det har blivit svagt yani, dåligt. Så vi korrigerar huset. Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam: "Ma ara al-amr illa a'jal min dhalik." En saker och ting går snabbare än så här. Eller har ni ens tid för någonting sånt här? Och den hadithen finns också i Tirmidhi och Abi Dawud. Så här jobbade då vissa sahaba med att fixa till sitt hus som hade blivit i sämre skick. Och profeten alayhi frågar vad de gör för något. Och då säger de att vi fixar till huset som har blivit svagt och så vidare. Och då så säger han att yani, livet är kortare än så. Det finns viktigare saker än så. Eller som vissa lärda säger, att huset yani, höll på att bli sämre. Men det kanske ändå skulle stå kvar så länge ni lever. Ni skulle inte ens behöva fixa till det. För att ni fixar till det och ni kanske inte huset skulle klara yani, eran livslängd och så vidare. Yani, slösa inte bort eran tid. Och här är inte heller ett råd med att vi inte ska fixa till våran dunia. Utan rådet i denna hadith är att vi ska betona och lägga mest vikt på att fixa våran religion före våran dunia. Att det är det som är viktigast. Islah ad-din qabla ad-dunya. Att korrigera sin religion innan sin dunia. Och det här är något som många av oss brister i. Många av oss lägger jättestor fokus på att korrigera våran dunia. Men vi glömmer bort att korrigera vår religion. Är det inte så? Hur många lägger inte jättemycket vikt på det här med att korrigera att ha värsta utbildningen, att fixa värsta jobbet, att gå och gymma och vad man äter och vad man inte äter och gå ut och jogga. Massa världsliga saker. Tajib, men hur mycket tid lägger du på att fixa till din religion? Det är frågan. Är din islam bra? Är den som den ska vara? Är Allah nöjd med dig? Det är en fråga vi ska ställa oss. Är det så? Hellre ett dåligt hus än en dålig religion. Så att hadithen betyder här en påminnelse att livet är kort. Fixa till religionen. Det är viktigast. Sen kommer dunya. Dunya är inte så viktigt. Viktigast att fixa till er religion. Och sen kan ni fixa till er dunya. Och därför brukade profeten Al-Islam säga i dua: Allahumma aslih lana dinana alladhi hiya ismatu amrina. Och Allah korrigera vår religion som är det viktigaste vi har. Och aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Och korrigera sen vår dunya där det finns vårt uppehälle. Tayyib. Och aslih lana akhiratuna allati fiha ma'aduna. Och korrigera vår tillstånd i nästa liv där vi ska återuppstå. وجعل الحياه زياده لنا من كل خير ويار دنيا en plats där vi ökar i gott. طيب och el maut döden rahatan lana min kulli shar. Någonting som ska få oss att slappna av från allting ont. Så han började i duan med att be att Allah ska korrigera religionen innan dunya. Och det är någonting vi alltid ska tänka på. Att ha göra islah på sin religion innan sin dunya. Allah al-musta'an. Nej. Författaren berättar sig från Ka'b ibn Iyad radiyallahu anhu, där han säger att han hörde Rasulullah alayhi salatu wassalam säga: Inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal. Att varje umma, varje samfund har en prövning, och min ummas prövning är i pengar eller rikedomar. Och denna hadith finns i Tirmidhi. Ja. Så här säger Rasul alayhi salatu wassalam att alla kommer att prövas. Alla umma. Ni vet vad umma betyder? Eller hur? Varje profet hade folk som trodde på dem. Och de här människorna kallas för umma. Okej? Okay? Och den största och bästa umman är den sista. Profeten Muhammeds umma alayhi salatu wassalam. Så alla prövar människorna med olika saker. Men det som är en prövning för oss, det är al-mal, pengar och rikedomar. Allah subhanahu wa ta'ala säger: I'lamu annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna Allah indahu ajrun azim. Vet att era rikedomar och era barn är en prövning, och det som finns hos Allah, eller belöningen som finns hos Allah, är mäktigare. Så Allah säger att rikedomar och barn är prövningar. Och människan som tycker om pengar, och det här har vi talat om förut. Profeten Muhammed a.s. han sa: jag fruktar inte för er fattigdom, utan jag fruktar vad? Vad var det han var rädd för att muslimerna skulle få? Rikedomar. Varför? Det leder till girighet. Och girighet leder till vad? Att man hatar varandra och man vänder varandra ryggen. Man bryter kontakten med släkten. Och att man kanske också sen börjar kompromissa och lämna sin religion på grund av den här girigheten. Så pengar på det här sättet kan vara jätteskadligt. Och vi har sett många människor fara illa i jakten på pengar och blivit besatta. Och tyvärr sålt eller kompromissat med sin religion. Och då är pengarna skadliga. Wallah al-musta'an. Det berättas sen från Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu att han sa att jag kom till profeten alayhi salam och han läste Allahs uttalande al-hakum muttakathur. Och så sa han att ibn Adam, människan säger mali mali, mina pengar, mina pengar. Och så säger profeten: wa halaka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnait. Och så till Adam: äger du någonting annat av dina pengar än det du har ätit och sen har förbrukat? Au labista fa ablejt. Eller det du har klätt dig med och sen burit ut dessa kläder. Au tasaddaqta fa amdayt. Eller det som du har gett i sadaqa och som du har sparat. Det som är i sadaqa är sparat. Och denna hadith finns berättad av Muslim. Så här nämner Rasul alayhi salatu wassalam i tafsir på den här versen Al-Hakum Mutakathur. Kommer ni ihåg den här versen? Det var i början på kapitlet. Al-Hakum Mutakathur. Ni är distraherade med att samla på er. Yani ni är distraherade och bortvända från det viktigaste målet. Strävan efter Jannah. Strävan att komma nära till Allah med att samla på er. Många människor är på det här sättet. Al-Hakum Mutakathur. Och människan säger mali mali, yani mina pengar, mina pengar. Varför? För människan, som vi sa, det är en prövning för människan. Människan tycker om pengar. Och tuhibbuna al-mala hubban jamma. Allah säger att ni tycker om pengar med en stark kärlek. Det ligger i människans natur. Jag tror inte någon av oss hatar pengar och skulle tacka nej till en bunt med pengar, eller hur? Alla är i behov av pengar, vi har alla våra behov. Men just att ha den här balansen, att inte göra det till det viktigaste målet, att inte bli en dålig människa när man får pengar. Det här är prövningen. Förstår ni? Så människan säger mali mali. Yani han är girig. Hon är girig och vill ha mer och mer. Och då så säger profeten Muhammad a.s. en väldigt viktig tankeställare. Och det är, vad händer egentligen med de pengar vi samlar på oss? Han säger att de pengar vi samlar kommer att förbrukas. Du äter dem. Du äter dem eller du klär dig. Det du äter försvinner och det du klär dig med kommer också sen att försvinna. Och det du ger i sadaqa, det finns kvar hos Allah. Så vad är det han säger här? Att pengar delas in i det som man förbrukar, spenderar eller bränner. Och typ, det har ingen speciell nytta. Och sen har vi de pengarna som du lämnar efter dig. När du dör, vem kommer att få dem? Du eller någon annan? När du dör och lämnar pengar, vem tar pengarna? Någon annan, dina barn, din familj och så vidare. De ärver dina pengar. Så de har du ingen nytta av. Men de pengar du ger i sadaqa, som du skänker till fattiga, vart hamnar de pengarna? Va? Hos Allah, genom de finns kvar. Finns kvar? De investerar det. Det är de pengarna som finns kvar på riktigt. Om du vill investera i det här livet och få störst avkastning, eller störst vinst, då ska du ge sadaqa. Du ska hjälpa fattiga och behövande. Och då talar vi inte om att någonting ökar 1 eller 2 eller 3 eller 4% eller någonting sånt. Utan subhanallah, Rasul alayhi salam, han sa att en person som ger en daddel, en tömmer fisabilillah, från rena pengar, en halal pengar, för Allah accepterar bara det som är halal, det som är rent, då kommer Allah ta emot den här daddeln med sin hand. Och han kommer att låta belöningen växa hos honom tills den blir stor som berget av Uhud i hasanat. En daddel, en tömmer fisabilillah, blir på yawm al-qiyama som Jabal al-Uhud i hasanat. Allahu Akbar. Har ni sett Jabal Uhud? Ja? Yani, så långt. Jag tror det är flera kilometer långt. 100 meter högt. En enda tömmer. Tänk dig någon person som tänker 10 kronor, 20 kronor, 100 kronor. Gräver en brunn till fattiga. Tar hand för räddelösa. Hjälper enkor. Hjälper fattiga släktingar och så vidare. Hur mycket belöning får inte han om han gör detta med ikhlas från rena pengar? Så här är också en viktig punkt, mina bröder och systrar. Att vi bränner mycket pengar i dunia. Men vi måste också lägga en del pengar på den här investeringen. Och egentligen det är det enda vi har kvar. De pengarna vi skänker. En gång så fick profeten al-Islam ett lamm. De skulle slakta och äta. De slaktade lammet. Profeten al-Islam var inte hemma. Och Aisha gav bort allting. Förutom ett lammlägg eller ett ben typ. Eller en kettif eller någonting. En del av lammet. En liten del. Mindre än en femtedel kanske. Och så kommer profeten hem alaihissalam. Och han säger till Aisha, hur mycket har vi kvar av lammet? Hon sa, vi har bara det här, den här biten kvar. Resten är borta. Ja, vi gav dig sadaqa. Och då så sa han, nej Aisha, vi har kvar allting förutom den här biten. Allt det som vi gav i sadaqa, det är kvar hos Allah. Ja? Men den här lilla biten vi äter, kallas, vi äter, det försvinner. Eller hur? Så tänk på det här, mashallah. När man ger, man får tillbaka. Ibn Adam, anfiq unfiq alik. Allah säger, människa skänk och jag kommer att ge till dig. Att det vi ger får vi tillbaka. Ännu bättre och ännu mera. I detta liv och i nästa liv. Så man ska aldrig se det som en förlust att hjälpa fattiga människor. Och sadaqa, det är inte bara att hjälpa fattiga. Det är också att hjälpa sin familj. Hjälpa sina släktingar. Att ge pengar till sin pappa och mamma är också sadaqa. Om man har rätt avsikt. Profeten Alisam sa till och med, maten du stoppar i din familjs mun är sadaqa. Mashallah. Tänk dig det. Du går och köper bröd eller smör eller ost. Det är sadaqa, inshallah. Så det gäller att ha en korrekt avsikt här. Nej. Sen så berättar författaren en väldigt fin hadis från Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ma dhibani ja'iyani ursila fi ghanamin bi afsad laha min hirs al-mar'i 'ala al-mali wa sharaf lidinihi." I den här hadis så säger profeten alaihi wasallam en väldigt vacker liknelse. Han säger att två hungriga vargar som skickas mot en flock med får eller lamm är inte mindre skadig än en persons strävan efter pengar och status. Yani, skadan av de här lammen, skadan som lammen gör mot fåren, är inte mindre skadlig än en persons strävan efter pengar och makt. Yani, skadan på hans religion. Taib. En väldigt vacker liknelse. Vad är faran av att en muslim är besatt och strävar efter rikedomar och status? Yani, han har den här, han är el-hirs, han är den här, har den här girigheten och är besatt av att tjäna pengar och rikedomar på alla möjliga sätt, med alla möjliga medel, och att komma till makten och få status. De här två sakerna förstör människans religion. Att sträva efter pengar och makt. Det förstör människans religion på samma sätt som om du skulle släppa in hungriga vargar i en fårhage. Som det nämndes i en annan riwaya på hadithen. I en fårhage under natten, hela natten. Och fåraheden är borta och kommer tillbaka på morgonen. Hur kommer ni att finna fåren? Hela natten har fåren sprungit runt i den här fårhagen. Ja, vad tror ni kommer att hända med de här fåren? De lärde sig att vargen ifrån de mest, yani, vad heter det, de bland de värsta rovdjuren. Den bara dödar, inte bara för att äta. Den bara dödar och så vidare. Kanske dödar utan att ens äta. Så nu kommer att komma tillbaka dagen efter och alla får kommer att vara döda. Eller kommer att vara grovt skadade. Våran strävan efter pengar och makt är skadligare för våran religion än de här vargarna mot de här fåren. Och därför, ja ikhwa, har ni sett någon muslim som har varit så där besatt, dunja, jag ska komma till makten, jag ska bestämma, och han har haft, mashallah, 100% bra islam? Ibland man har sett folk som är lite religiösa och de vill ge sig in i politik, de vill ta makt och så vidare. Men sen ser vi efter åren, religionen bara sjunker och sjunker och sjunker och sjunker. Är det inte så? Och sen de blir falska, de börjar ljuga, de börjar luras. De sakerna han sa var haram igår, han gör dem själv idag. Han pratade mot orättvisa igår, idag han är den orättvisa. Subhanallah. Och därför profeten Muhammad a.s. förbjöd oss muslimer från att sträva efter makt på det här sättet. Och han sa, vi ger inte makt till den som vill ha den. Vi ger inte makt till den som strävar efter makt. Genom någon kommer och säger, jag vill bli minister, jag vill bli president, bort med honom. Yani, den här, det tyder på att hans avsikter är fel. Och därför profeten Aysen, han valde sina folk som skulle vara ansvariga. Och samma sak Abu Bakr och Umar och Uthman och så vidare. De sa, du ska vara guvernör, du ska vara domare, du ska vara si och så. Och de kanske inte ens vill, men de accepterar för man måste lyda ledare. Men någon som säger jag ska bestämma, jag måste vara i makt. En sån här människa skulle vara rädd för. Du förstör människans religion. Och säger alhamdulillah att Allah inte har gett dig den här någon speciell status eller makt. För det är ett mycket stort ansvar i det här livet som vi kommer att fråga om i nästa liv. No. Författaren berättar sen en väldigt vacker hadith från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam låg och sov på en matta av palmblad. Och då han satte sig upp så hade den här mattan lämnat märken på hans kropp. Och då så sa vi, ja Rasulullah, ska vi inte fixa en säng till dig? Och då så sa han, mali walid dunya. Vad har jag med dunya att göra? Jag är i dunya som en resande person som sätter sig under skuggan på ett träd och vilar och sen fortsätter sin resa. Och denna hadith är sahih. Nah. Profeten Muhammad a.s. levde väldigt simpelt. Och som vi sa, hans fokus var på nästa liv. Och här låg han och sov på en matta av palmblad. En matta av palmblad. Har ni sett palmblad? När de torkar och man flätar dem, blir de mjuka eller hårda? Stenhårda. Jättesträva. Och om du ligger och sover på något sånt, det är inte bekvämt. Och det lämnar märken på kroppen. Så sahaba i deras ishaq, i deras kärlek till profeten, han liksom sa, ja Rasulullah, ska vi inte köpa till dig en säng? Ska vi inte fixa till dig någonting bekvämt att ligga på? Och han säger nej. Vad har jag med dunya att göra? Med livet dunya. Jag har inte tid för sånt här. Jag är bara som en person som är här förbiresande. Jag är bara förbiresande. Och min vistelse i dunya är som en person som sätter sig under skuggan på ett träd och sen fortsätter sin resa. Subhanallah. Och det här är profeten Muhammad a.s. Subhanallah. Hur simpelt han levde, Allah musta'an. Allah musta'an. Nah. Sen så nämner författaren avslutningsvis här några hadither som har ungefär samma mening. Den första hadithen berättas av Abi Huraira, och där så säger profeten Muhammad a.s. att de fattiga kommer att gå in i paradiset 500 år innan de rika. Och den finns i Tirmidhi. Och i nästa hadith så sa profeten a.s. jag kollade in i paradiset, jag fick se in i paradiset, och jag såg att de flesta av dess invånare var fattiga. Och jag kollade in i elden och jag såg att de flesta av dess invånare var kvinnor. Bukhari muslim. Och från Osama ibn Zayd radiyallahu anhuma så sa han att Rasulullah alayhi sallam sa, jag stod vid dörren till paradiset och jag såg att de flesta som gått in i paradiset var masakin, från de fattiga. Och jag såg hur de rika hade hållits kvar och folket av elden hade gått in i elden. Ja. Så här finner vi tre hadither som har ungefär samma budskap. Och det är vad som händer med de rika och fattiga på domedagen. Och det är att de fattiga kommer att gå in i paradiset innan de rika. Och de lärde sig att den här hadithen ska inte misstolkas. Det betyder inte att de fattiga går in i Jannah för att de är fattiga. Att det i sig själv gör att de blir garanterade paradiset. Utan de går in i Jannah med Allahs rahma och sina goda gärningar. Men de går in 500 år före de rika i paradiset. Varför? Som sades i andra hadithen, de rika hålls kvar. Och vi nämnde ju, kanske förra eller förra lektionen, att människans fötter kommer inte röra sig på domedagen tills han frågas om fyra saker. Och en av dem är, hur har du tjänat dina pengar och vad har du spenderat dem på? Den här frågan kommer till de fattiga. Hur har du tjänat dina pengar? Han har inte tjänat någonting alls nästan. Hur har du spenderat dina pengar? Jag har inte spenderat någonting alls nästan. Det lilla jag hade, köpte bröd och vatten till min familj. Eller hur? Hans hisab, den är lätt. Den är snabb. Och kallas, varsågod, gå in i Jannah. Medan den rika mannen kommer, hur har du tjänat dina pengar? Allahu musta'an. Då börjar du. Aktier, riba, mashakil, haram, lura folk. Och hur har du spenderat om du kommer nästa problem? Han ska svara på varenda krona han har spenderat. Hur lång tid kommer det här ta? Så subhanallah, de fattiga, som Ulema också säger här, är oftast folk som lägger mera tid på att dyrka Allah, medan de rika är upptagna och dyrkar Allah mindre. De är upptagna med sin dunya. Så att de fattiga går in före de rika i paradiset. Men sen finns det självklart undantag kanske. En person som är rik, men han är otroligt generös. Han ger till höger och vänster. Och vad sa profeten om dem, alayhi salam, den som ger? Vad sa han? Waqalil. Waqalilul mahum. Att de är få. Den här personen som ger på alla möjliga sätt. De är få. Utan de flesta rika är snåla. Allah al-Mustan. Och han nämnde också här att han såg de flesta av eldens invånare vara kvinnor. Ja. Och i en annan hadith så frågades han varför. Då så sa han, det är för att kvinnorna är otacksamma. Att mannen behandlar dem väl hela livet och försörjer dem. Och sen när hon ser någonting dåligt så säger hon, du har inte gjort någonting gott för mig. En otacksamhet. Ja. Och vi finner också hadither om domedagens tecken som indikerar på att det kommer att bli mycket, mycket mer kvinnor än män. Taib, hur många mer kvinnor än män? Nej. Det kommer att bli 50 kvinnor på en man. Yani, vad blir det? 98% kvinnor och 2% män. Det kommer att komma en sån tid innan domedagen. Och de lärda säger att det kanske är på grund av krig, för män är krigar och dör. Eller det kan vara på grund av yani, att Allah azza wa jall bestämmer att endast flickor ska födas. Och nästan inga pojkar kommer att födas. Men det kommer att komma en sån tid innan domedagen. Då det är dominerande med kvinnor på jorden. Det blir sällsynt med män. Allah alam. Och sen en sista hadith i detta kapitel. Och det är en hadith som berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa att det sannaste en poet någonsin har sagt, det sannaste ordet en poet någonsin har sagt är ala kullu shay'in ma khala Allah batilun. Är inte allt än Allah, är inte allt annat än Allah falskt. Och kullu na'imin la mahala za'ilun. Och allting gott kommer utan tvekan att försvinna. Och den här poesin överensstämmer med Allahs uttalande kullu shay'in halikun illa wajha. Att allt kommer att försvinna utom Allah subhanahu wa ta'ala. Och det fanns en poet som hette Labid som blev muslim. Och han var bland de kändaste poeterna i jahiliya. Och det var han som sa dessa poesiverser. Ala kullu shay'in ma khala Allah batilun. Och profeten a.s. var inte en poet. Och brukade inte göra poesi. Men han säger att de här poesiverserna är de, vad kan man säga, mest verkliga och sanningsenliga. Att allt förutom Allah är falskt. Men allt som inte är för Allahs skull är dåligt och falskt. Och allting gott i denna dunja kommer att förgå och försvinna. No. Så vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och om ni har frågor så får ni jättegärna tala. Barakallahu fikum.